en podcast från Aftonbladet.
Lena och My, välkomna hem till studion.
Tack så mycket.
Har ni saknat den?
Ja.
Det är en trygg liten plats vi har skapat här, tycker jag.
Det är det verkligen.
Idag är det en månad sedan som Ryssland invaderade Ukraina, och effekterna av det här börjar ju synas allt mer runt om i världen, och vi kan ju inte ännu riktigt förstå alla konsekvenser som kommer med det här kriget. Men i Sverige väntar ett val i september, vare sig det känns som läge eller inte, och resultatet av det valet känns väl osäkrare än någonsin, eller vad säger ni?
Ja, det får man väl sammanfatta det med. Framförallt så ser vägen dit inte ut som den gjorde för 6 veckor sedan.
Nej. Men jag tänkte att vi ska försöka reda i detta i alla fall. Så jag skulle behöva att vi tar in partiledarna in i vårt lilla undersökningsrum här på kliniken som jag precis har skapat. Vi ska ta lite temp och blodtryck och kolla av knäreflexer på partiledarna för att se lite hur de ligger till i den här valrörelsen som ju ändå måste pågå trots att den inte riktigt kan göra det som vanligt. Doktor Melin, doktor Råvädder, är ni redo med era stetoskop och spatlar?
Absolut. Absolut.
Jag kommer vara er lovely undersköterska för dagen. Och första person upp på britsen är Moderaternas Ulf Kristersson. Vilka är de första symptomen ni lägger märke till i den här patienten?
Jag tänker att han kanske har någon slags existentiell åkomma.
Mm.
Alltså han leder ju ett parti som inte håller igen när det gäller att schavotera och att avsätta ledare som inte levererar. Och att jag tänker att det går ju inte riktigt lika bra för Ulf just nu som han skulle kanske vilja, och att ja, men en sån sak skulle göra vem som helst lite orolig.
Okej. För jag tänker, när vi startade den här podden för ett halvår sedan så var ju det här en man som ni var ganska säkra på ändå skulle ta hem det här valet. Han såg ut att ha helt perfekta förutsättningar. Men sen dess har han ju fått en ny svårare konkurrent i Magdalena Andersson, och ett krig har brutit ut, och nu har han väl ändå sjunkit ihop lite, får man väl säga, eller? Vad säger du, Lena?
Absolut, jag skulle nog gärna vilja ge honom en mycket omfattande vitaminkur. Jag tycker han ser ut att behöva det, förlåt mig. Moderaterna ligger ju över sitt valresultat, och det är bra. Det är inte alla så att alla partier gör det. Samtidigt ser det på något sätt att nu har han en väldigt svår roll här, för att samtidigt som han ska mejsla ut en kraftfull, så att säga, oppositionspolitik, ska han ändå inte hålla på och mopsa så mycket om med regeringen, därför att i den här svåra tiden så gillar inte folk det. Och jag tycker det var väldigt intressant, den här utflykten som han och Magdalena Andersson gjorde till Nordnorge, till en NATO-övning där, där Sverige och Finland också deltar. Så för att han såg ut som, ja, jag vet inte riktigt, lite så här. Ja, jag vill inte säga knähund, för det låter för dumt. Men något åt det hållet.
Det har vi inte sagt.
Nej. Vi sa det inte.
Där gick Magdalena i någon lånad jacka från försvarsdepartementet med något så här Sverige och emblem och grejer. Och han larvade runt i sin vanliga lilla sportjacka och rutiga skjorta. Och liksom gick ett par steg bakom. Det gav inte en bra bild.
Men till en jacka.
Men tänk, vad konstigt det också har sett ut om de har haft likadana kläder. Om han liksom hade haft samma jacka som henne, och då hade haft liksom, han är ju inte hennes stab.
Nej.
Alltså väldigt svår avvägning vad man ska göra.
Men å andra sidan, då hade de ju haft samma pondus in, för att det är ju inte hennes standardjacka heller, det var ju försvarets jacka liksom. De har haft så här samma besökarstatus.
Nu ja, kom det var dessutom och var försvarsdepartementets heraldik. Alltså jag gick verkligen till botten med det här. Med en värja, en korsad någonting som hette orderpinne. Och sen så var det då svenska vapenskölden.
Du gjorde ett riktigt detektivarbete på den här symbolen.
Ja, du vet, jag snöar in totalt på en timme.
Ulf glömde också berätta från början att han skulle åka dit tillsammans med Magdalena Andersson.
Ja, jag såg det på Instagram. Ja. Hon la ut att hon hade varit där tillsammans med honom, och så var det en bild på dem båda. Men när han la ut det på Instagram så var det bara en bild på honom, och så sa han, jag har varit på det här, och låtsas inte om att Magdalena finns. Sen så fick han kritik och så ser man undertexten redigerad.
Och det som understryker det här lilla, att han liksom ändå befann sig i bakvattnet, det var ju att för att få ut något av den här resan överhuvudtaget så var han ett par dagar innan tvungen att skriva en debattartikel och lägga om kursen i NATO-frågan för Moderaterna. De ville absolut inte längre gå i takt med Finland och de ville heller inte gå i takt med Socialdemokraterna.
Så vad var det han ville? Vad var det han sa att liksom...
han sa att Sverige skulle öka medlemskap på stubben så fort han blev statsminister.
Och hur tolkar ni det draget?
Men det roliga, jo, men det som gör honom till liksom förlorare även i denna kanske järva fråga, det är att vem kliver fram på scen bara efter väldigt, väldigt kort tag? Ja, men det är Carl Bildt som säger, nej men Ulf Kristersson har fel.
Oh.
Och om det finns någon gud inom Moderaterna på den utrikeska politiska himlen så är det ju Carl Bildt.
Och då blir det ju inte bra om Ulf Kristersson får smäll på fingrarna från Carl Bildt.
Nej.
Men är det inte samtidigt ett friskhetstecken från Ulf Kristersson?
Exakt, tänkte säga. Ja. Att det fanns lite hopp ändå, lite studs
lite
i vaderna.
Lite fight i honom, att så här, men nu tar jag ifrån tårna och så försöker han åtminstone med något.
Men samtidigt är det så här att han räknar ju iskallt då med att om man gör sånt utspel att det skulle kunna gå. Men då räknar han ju också med Sverigedemokraternas stöd och... Alltså det är ju inte ett ja till NATO de har sagt. Nej. Egentligen. De har sagt att vid en situation där liksom den här frågan verkligen behöver prövas så ska de vara öppna för att pröva den. Men kanske ett ja.
Framförallt så vill de gå i takt med Finland.
Ja. Ja. Så att det är ju verkligen inte så att han har det här i påsen.
Verkligen inte.
Men lite oljud kan man ju ändå göra. Lite buller och skrammel kan man ändå hålla på med.
Men det var ju helt misslyckat.
Ja, nu när han fick skäll från chefen.
Ja, och dessutom man var tvungen att trippa efter Magdalena Andersson i en helt vanlig vardagsjacka en meter
deppigt.
Bakom på en NATO-övning.
Vi ska avsluta undersökningen här med Ulf Kristersson här på kliniken. Men innan han går så ska han ju få med sig ett recept här framåt på vägen. Du var inne på en vitaminkur som vi skulle skriva till honom. Vad vill du ge honom på recept, My?
Man kanske skulle behöva en doula, någon som guidade honom igenom den här processen av att föda det konservativa blocket. Hålla honom i handen och säga så här, det går bra Ulf.
Mm, jag skickar med honom några bamseplåster på vägen också, trots att jag inte får ordinera
något.
Ja. Tack för det Ulf, då spritar vi av britsen och drar ut nytt sånt här hårt papper från rullen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nästa person som knackar på är Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och jag säger att den här patienten har ju studs i stegen och ser vid första anblick rätt kry och rosig ut om kinderna. Eller hur diagnostiserar ni henne?
Nej, men hon mår ju bra. De ligger klart över sitt valresultat. Det är visserligen kris i världen, men sitt parti har hon ändå ordning på.
Ja.
Ganska.
Högsta stödet på 6 år såg jag. Alltså sen invasionen så har S högsta stödet på 6 år såg jag.
Nej, det är faktiskt det är sedan 2014 i våra mätningar.
Men med opinion är det ju så att efter uppgång kommer alltid fall.
Okay.
Så att även hon får väl njuta lite av de här rosiga kinderna nu ett tag.
Men det här...
Vad som händer.
Om vi går tillbaka till den här förnedrande NATO-övningen. Hon hade ju inte behövt bjuda med Ulf Kristersson på det överhuvudtaget. Det låg ju inte liksom, det var inget måste där. Vad var hennes strategi bakom det?
Jag tror det var precis det som hon verkade lyckas med. Få honom, förminska honom.
Tror du det?
Ja.
Det var inte en utsträckt hand att så här, det som de sa, att över partigränser, vi jobbar tillsammans.
Alltså hon, ja, men i ärlighetens namn, hon har ju jobbat på det. Hon har ju, alltså i de här försvars- och säkerhetspolitiska frågorna så verkar hon ju vilja ha ett tätt, inte kanske samarbete, men i alla fall ett informationsutbyte med Ulf Kristersson. Men jag tror inte att det var bara därför. Alltså,
det var ingen slump att han inte fick en jacka.
Ingen blir statsminister på att vara en god människa, det kan jag säga.
Nej, men det är ju det, just det här med, som vi sa innan, att man vinner ju på att vara enig i en kris. Och hon plockar ju lite så här, landsmoder på ingen dag på att visa enighet med Ulf Kristersson i en turbulent tid, bjuda in. Och sen har hon ju lite tur att han spelar med det här spelet genom att liksom vara lite ogenerös och skriva att han själv ska åka dit och sådär. Att han visar på att de inte kanske delar de här ambitionerna. För han vill ju ha liksom fight ändå. Och frågan är ju bara var han ska hitta den. Han försökte med NATO, vi får se hur det går. Vi får se vilka andra liksom motsättningar han kan hitta. Han måste ju ha någonting när han går in i en valrörelse.
Magdalena Andersson, den här patienten, hon ser ju då som sagt ut att vara väldigt frisk just nu. Samtidigt har hon ju en extrem börda på sina axlar. Vad vill ni ordinera henne och ta med sig längs med vägen?
Alltså en sak som jag tror att hon behöver tänka över, det är de här miljardregnen över svenska folket.
Hur menar du då?
Alltså på kort tid så har regeringen kommit med förslag som ska förstärka enskilda människors plånböcker med 21 miljarder. Och det är bland annat då ska varje människa som äger en bil få en 1000-lapp. Mm. Och man är i stödområde 1, 2, 3, då ska man få en 500-ring till. Alltså det där är dålig politik och det tyder på att längst där inne är Magdalena Andersson nervös. Jag vill ge henne något
rovgivande.
Mm. Ett grötomslag. Mm.
Lite te.
En lugnande kur.
Ja, men de här stöden har ju blivit väldigt omdiskuterade därför att alla får dem ju. Det gäller även det här så kallade elpriskompensationen. Även om man inte behöver det. Mm.
Ja, okej. Okay. Ja, så någonting lite, ett litet chillpill till Magdalena.
Ja, håll det borta från det där.
Ja, jag förstår. Då låter vi henne hoppsa stega ut från undersökningsrummet och ta fram nytt papper på britsen. Nästa patient in är Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Vad säger ni om hans formkurva den senaste tiden när ni tittar i journalen?
Ja, lite flatline.
Jaså,
Alltså, de har ju tappat stöd och ligger nu på sitt valresultat enligt Aftonbladet Demoskop, vår egen väljarbarometer. Och det beror ju på att i sådana här sammanhang är det svårt för ett, även för ett så stort oppositionsparti som Sverigedemokraterna, att riktigt göra sig gällande. De blir på något sätt relevanta i väljarnas ögon.
Så då hör jag att du säger att kurvan pekar lite neråt.
Ja, de har ju tappat stöd och är nu nere på sin sämsta nivå då sen valet.
Mm. Och du menar att linjen är liksom platt? Det händer ingenting där?
Nej, men det händer saker, men det uppmärksammas inte. Och även, för att de har ju ett litet problem. De har ett problem nu, och det är ju att deras liksom styrka i migrationspolitiken. Och där har de ju behövt gå ut nu liksom på något pedagogiskt sätt förklara varför de tar emot flyktingar från Ukraina, men inte vill ta emot flyktingar från andra länder. Och då är vi ju liksom in i den här diskussionen igen när de ska försvara sig, varför de gör skillnad på flykting och flykting. Mm. Och att det liksom är den här vad man ska säga, det som kallas en rasistisk retorik kring hur man beskriver människor. Mm. Så istället för att prata om sina sakfrågor så får de prata om det här. De får liksom försvara sig varför de gör skillnad. Och det är ju liksom inte deras styrka, och det gör inte riktigt någonting med liksom deras position. Det är liksom här fram och tillbaka. Däremot så kanske det blir längden blir svårt för dem.
Ja,
hur de ska förklara för sina väljare, för väljarna är ju väldigt invandringskritiska, deras väljare. Det är liksom därför de har valt det här partiet.
Vi kan väl ta det, för att nu hade de ju precis valkonferens där de har pratat om det här med att de nu är för att låta vissa människor i nöd komma hit, men inte alla då såklart. Och Jimmy hade en del finstilt som skulle med i den där listan, eller man ska säga. Vi kan lyssna lite på hur det lät.
Vi måste först och främst sätta upp riktiga gränskontroller. Vi måste stoppa asylinvandring från andra länder. Vi måste se till att annat mottagande från andra säkra länder eller av människor som inte har någon anledning att komma till just Sverige stoppas helt i detta nu. Och vi måste styra om mottagandet av kvotflyktingar. Vi måste se till att utvisa illegala migranter.
Ja, men den ena skillnaden där är ju egentligen att, för det där säger de ju alltid i stort sett, men att man nu vill ta emot människor från Ukraina, alltså oavsett trycket. Och sen, men det finns ju flera saker, det här jag hörde Anders Ygeman bara igår säga också, att man kanske behöver se över kvotflyktingssystemet om man tar en väldigt stor andel ukrainska flyktingar, att liksom det ska kanske få fyllas upp, att det finns liksom olika sätt att hantera det och reglera hur mycket människor man tar emot.
Mm.
Men det är ju klart att Sverigedemokraterna kommer att ha, de kommer att ha svårt att förklara det här om det blir liksom en ganska stor ansträngning på mottagningssystemet, som det blev 2015. Varför det är skillnad nu och då. Och de har ju redan politiker som har trasslat in sig, Oskar Sjöstedt till exempel, när de försöker förklara varför det är skillnad. Att de liksom inte riktigt bottnar i förklaringarna, utan att det kommer förklaringar som till exempel, det var inte riktiga krigsflyktingar från Syrien, eller det var inte riktiga krigsflyktingar från liksom Afghanistan. Att det blir,
det är väldigt lätt att motargumentera mot det.
Precis, det blir liksom en debatt inte om sakfrågorna, utan liksom bara om hur man framställer olika saker.
Men Jimmie Åkessons kravlista, för att den är ju inte möjlig att genomföra, därför att det skulle ju betyda att Sverige hoppar av en massa konventioner.
Ja, för människor har ju ändå rätt att söka,
ja, absolut,
asyl. Men vad tänker du, Lena? För att Sverigedemokraterna har ju varit väldigt bra på att sätta agendan i hur vi pratar om flyktingmottagning och så. Alltså i alla partier egentligen, för att de har ändå varit någonting att studsa mot. Kommer de fortsätta vara det nu?
Alltså jag tror att eftersom de är så himla bra på att luska fram vad folk i gemen, eller väldigt många människor tycker i den här frågan, så tror jag ju att de har den kännedomen att det här är en linje som folk tycker om.
Mm, mm.
Därför det här är, ja, det händer helt enkelt väldigt nära oss.
Och om vi då ska släppa iväg den här patienten Jimmie Åkesson, så måste han ju ändå ha med sig ett recept. Vad vill du ge honom, Lena?
Oj, vad svårt. Alltså egentligen så skulle jag ju vilja att han tog in på någon retreat en månad kanske till och med, och tänkte igenom sin argumentation och kolla om den håller eller inte. Och då kanske han ska komma fram till att den gör inte det alla gånger.
Just det.
Eller jag hoppas han skulle komma fram till det, för den gör inte det.
Vässa lite liksom. Mm. Vad säger du, My? Vad ska han ha med sig?
Jag tänker att han skulle behöva någon sån här akrobatskola. För att...
Det är två helt olika linjer här.
Ja, fast ändå inte. Alltså, egentligen är det samma, för att det kommer att bli svårt för honom att ta sig ur det här, tror jag. Det handlar liksom både om NATO och migrationen. Så att jag är helt inne på det Lena säger. Argumentationen, den håller inte riktigt. Och han behöver någon slags... något sätt att ta sig ur. Så Lenas lösning är retreat och min akrobatskola, men alltså problemet är
ring
detsamma.
Harry Houdini, du behöver ta dig ut ur den här knutan.
Vi är helt överens om vad problemet är.
En bättre jonglör helt enkelt.
Ja, exakt.
Fint, tack och hej Jimmie Åkesson. Nu står Centerpartiets Annie Lööf i dörröppningen och väntar på sin tur att analyseras. Vad är hon i för skick egentligen?
Nej, men det går ganska dåligt för Centern. Dels tappar de ju stöd. Ja. De ligger under sitt valresultat. Och sen så, jag vet inte när man senast hörde talas om Annie Lööf. Alltså, man gör det ibland på väldigt långt håll.
Mm.
Hon ropar i långt bort.
Ja.
Jag tycker också att osynligheten är lite sådär. Det börjar liksom... lite magiskt, det blir osynligt i kanterna.
Ja, för jag tänker det, att just nu så uppvisar ju alla partiledarna ändå någon slags enighet kring situationen i Ukraina och vårt mottagande av de som flyr. Men ganska snart, i och med att det ju faktiskt är ett val, så kommer de ju ändå behöva hitta sina sätt att sticka ut från mängden för att få folk att rösta på just dem. Och vad kommer vara hennes strategi att sticka ut?
Jag tycker det är svårt att förstå nu, för att hon har på något vis gått ut på någon skogspromenad som hon aldrig kommer tillbaka ifrån. Och det är inte bra i ett valår, för att då är man tvungen att stå där och gapa vid vägkanten vare sig man vill eller ej.
Mm, mm, mm.
Alltså jag träffade ju Annie Lööf i vår partiledarintervju häromdagen. Så att jag skulle vilja säga att jag vet nog vad hon kommer att säga.
Men säg det då.
Men frågan är om någon kommer att lyssna.
Vad kommer hon säga?
Nej, men det är ju det här att den här krissituationen visar att breda samarbeten i mitten i vägen framåt. Det är liksom hennes afrodisiak.
Ja, men det hon har sagt hela tiden.
Ja, men precis. Och för att det som händer nu är ju då att när det blir sån här liksom en kris, då samlas ju människor i mitten. Då gör Socialdemokraterna och Moderaterna upp om saker. Man pratar liksom med stort sett alla i riksdagen. Man försöker liksom ta sig vägar fram. Det är liksom konsensus och enighet som är liksom ändå parollerna kring en kris. Och det är ju där som Centerpartiet liksom vill vara. Alltså, vad det handlar om är ju egentligen så här, hur ska det bli verklighet i verkligheten?
Ja.
Inte liksom i krissituationer. Att de tycker nu att det här är beviset för att deras hållning håller. Det går ju inte att liksom applicera kanske efter ett val eller om den här kriget förhoppningsvis tar slut.
Så vad vill ni skicka med henne hem? Är det liksom läge att ge henne en megafon eller vad är det hon behöver? Lite massage för stämbanden?
Alltså, hon har aldrig tidigare, tror jag, i sitt liv behövt en coach. Men nu tror jag faktiskt att hon behöver det. För att Centern har ju målat in sitt hörn. De kan inte prata med 6 av partierna i riksdagen. Fem är det bara. Mm.
Vilka är det?
Hon kan inte prata med några av dem. Av de partierna i högeralliansen och inte med Vänsterpartiet.
Nej, just det. Ja. Mm.
Och då är det ju svårt att uppnå ett mål som Annie Lööf har satt upp inför valet, och det är nämligen att det ska vara ett regeringsparti. Och därför behöver hon någon coach. Hur fan ska hon ta sig in i regeringen utan tillräckligt många kompisar?
Vem vill du ge henne?
Ja, det måste vara någon superkraft. Det är saken är klar. Jag
Barack Obama.
Ja. Ring Barack. Ja. Vad säger du, My? Vad behöver hon?
Ja, men hon kanske skulle behöva en sån här påse med halvädelstenar. Du vet, sån här som kan ge kraft.
Och hjälp. Ja. Laddar sina kristaller.
Ja, men det finns, precis. Det finns ju så här olika sammansättningar man kan ha. Men jag tänker så här, kanske en påse med mirakel.
Okej, nu blev vi fake news-podden här.
Nej, men alltså det kommer ju absolut inte att funka. Men det kommer ju absolut inte att funka heller att ha den här inställningen som Centerpartiet har. Så att jag menar, då kan man lika bra använda sig av halvädelstenar som använder sig av någonting annat.
Ge henne en ametist eller något.
Ja. Jag tror att det finns i påsen för en mirakel faktiskt.
Då får hon springa iväg, Annie Lööf. Och nästa patient ute i väntrummet är Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Välkommen in, du kan hänga av dig byggarhjälmen här på kroken. Nu är inte jag någon läkare som ni, men det första jag lägger märke till här är att det är en patient som bär på någon slags inre kris. Håller ni med om det?
Definitivt.
Och vad består den krisen av?
Ja, kortfattat skulle jag väl säga att partiet har löpt iväg utan att tänka efter före. Mm. Och det har nu försatt dem i ett knepigt läge.
Förstår jag det rätt att det liksom är, det är en konflikt här mellan en del av ledningen inom Vänsterpartiet och de andra i Vänsterpartiet? Att det är där konflikten ligger?
Alltså om vi tar den här senaste konflikten, så gäller ju det att Moderaterna och Vänsterpartiet och en rad andra partier gjorde upp om att sänka bensin- och dieselskatten med 4-5 kronor vid pump. Och detta har ju då, för inom Vänsterpartiet finns det en ganska omfattande grön ådra som också bejakades väldigt mycket av den förre partiledaren Jonas Sjöstedt, som själv tillhörde den faktiskt. Men så nu har då partiet bytt linje. Nu är man ett parti för de som äter kött och potatis och vill åka på charterresa. Alltså ska de också köpa billigare bensin. Och då har det rätt ett uppror från den här gröna falangen. Och det verkar väldigt infekterat i hela.
Jag förstår. Okej, men hon kan ju inte bära runt på den här krisen om hon ska vinna några röster i september.
Eller?
Vadå då?
Alltså, är det inte det som är den här konflikten här? Alltså, jag tänker att Nooshi är lite som den nya flickvännen som kommer in så här, du vet, bonusföräldern, som inte själv har barn, som kommer in och bara så här, alltså, hallå, det finns så mycket bättre saker, sätt att göra det här på.
Oj, oj, oj.
Och liksom är så här att man kan satsa på industrin, man kan sänka skatt på bensin och diesel, man kan skicka vapen till Ukraina, för det gillar folk. Alltså det är ju det.
Men det gillar inte nödvändigtvis vänsterpartisterna.
Nej, precis. Alltså, de har tidigare då, om man skulle liksom göra den här analysen, satt liksom den partiet och den här klimatpolitiken liksom framför den breda väljarbasen, och nu har man bestämt sig för att man vill hellre ha den breda väljarbasen. Mm. Alltså, man är liksom inte nöjd det här med att vara ett 7%-parti. Man vill liksom vara ett större parti än så. Och så man har gjort den prioriteringen. Så att Ja, men om jag skulle ordinera någonting så säger jag bara så här, kör. Var kör.
KBK.
Ja, bara kör. Varför inte?
Håller du med om det, Lena? Eller ska hon istället försöka ena partiet?
Ja, jag tror att hon är tvungen att ena partiet. Om hon, alltså, vad är Vänsterpartiets absolut största USP? Jo, det är att de är mer vänster än sossarna.
Ja.
Om man inte är mer vänster än sossarna, då har Vänsterpartiet ingen USP. Och nu är just för tillfället är de inte det. De röstar ja till betydligt större bensinskattesänkningar än regeringen har föreslagit. De var också till en början emot den här gåvan på 5000 pansarskott till Ukraina. Så ändrar de sig för sig. Men det är en vinglig väg och de är inte, de är så att säga inte bättre på vad sossar än sossar. Och det är Vänsterpartiets grej.
Så vad vill du ge henne? Är det en bunke lim för att limma ihop gänget igen? Eller inte sniffa?
Utan... Köttlim.
Köttlim?
Ja, jag vet inte riktigt. Vad... Men det kanske är en ideologisk kurs.
Ah, hitta tillbaka till rötterna. Ja. Jag förstår.
Jag tänkte att hon efter de här kriserna liksom under sommaren och hösten så... Att hon liksom kände sig att vara oresonlig och kompromisslös. Det var liksom hennes, hon vann på det. Det var hennes grej.
Verkligen.
Så bara kör. Bara kör rakt in i kaklet som Ulf Kristersson brukar säga.
Tack och hej, Nooshi Dadgostar. Glöm inte hjälmen på vägen ut. Nästa patient står och trampar av otålighet vid britsen. Vi får snabba oss här. Den här patienten har jag lite svårt att tolka, nämligen Kristdemokraternas Ebba Busch. Vad får ni fram när ni knackar på hennes armbågar och knän?
Alltså jag är inte orolig för den här patienten heller.
Nej?
Nej. För jag tänker att i ett problem då som de andra kanske har i opposition, det är ju att hitta de här tydliga konfliktlinjerna med regeringen. Så att det ändå finns liksom en friktion när man går in i en valrörelse. Det är ju jättesvårt nu när enighet är liksom huvudledordet.
Och här menar du att friktion finns?
Men inte Ebba. Alltså hon kan hitta konfliktlinjer i politiken där ingen annan kan hitta dem. Alltså det är ju typ det som hon är bäst på. Så att, och det politiken är ju liksom, eller konflikterna är ju politikens pulsåder.
Mm.
Så att jag, här ser vi liksom en frisk,
blodet pumpar,
patient.
Ja, jag förstår. Ja. Ser du samma sak, Lena?
Ja, absolut. Jag håller med mig om att hon är verkligen en fena på att nosa upp en potentiell konflikt och verkligen också kunna göra någonting av den verbalt. Det är hon jätteduktig på. Samtidigt är det så att det går inte jättebra för Kristdemokraterna.
Nej, så vad vill du ordinera henne för att det ska gå bättre?
Alltså jag tror helt enkelt lite mindre konflikter med gamla farbröder, lite mindre klätterväggar, lite mer på jobbet kanske.
Gör ditt jobb istället för att få instagramma, är det det du...
Ja, så ungefär så.
Okej, håller du med om det, Lena? Eller Mi?
Nej, men jag tänkte så här, om man ska ge ett riktigt provocerande råd, alltså någonting som jag själv irriterar, eller vad ska vi säga så här, jag älskar när någon råd mig till så här, tagga ner lite, vila lite, lugnt.
Oj, oj, det kommer inte hon lyssna på.
Nej, eller hur?
Hon är inte intresserad av det rådet. Nej,
Nej, men jag håller med Lena också att det börjar bli väldigt otydligt vad hon gör när hon inte liksom har fritid och är liksom en influencer-politiker.
Mm. Vi önskar henne lycka till och låter henne återgå till sin oerhört intensiva aktivitet på Instagram. För jag tror inte hon kommer lyssna på era råd faktiskt.
Nej, det hoppas jag.
Det tror inte jag heller. De kan vara medelmännande ändå.
Ja. Näst sista patienten in i rummet är Liberalernas Nyamko Sabuni. Vad hör ni när ni lyssnar på den här pulsen?
Jag hör nu ingenting, det låter lite svagt.
Alltså jag måste ju säga att hennes arbets-EKG eller vad det kan heta. Ja. Det var ett tag sedan jag gick i läkarutbildningen som ni hör. Den är väl ganska bra. Alltså hon jobbar ju på. Tyvärr får hon ju inget utfall av det hela.
Nej, men hon kämpar verkligen.
Ja.
Och inget får hon för det. Nej. Vad ska hon få då? Vad ska vi ge henne? Vill man inte bara ge henne en liten retreat?
Eller? Ja, egentligen. Om man tänkte just på själva Nyamko, bara henne och inte... Och kanske också även på Liberalerna, så skulle man ju tänka att tack för den här tiden. Du gjorde ditt bästa.
Mm.
Och så ibland är det bra att byta bana mitt i livet. Typ.
Det är ändå fint. Vad säger du, My? Vill du ge henne en defibrillator och bara kukunk, få upp kroppen igen?
Vad gör man när man behöver slicka sina sår? Ja, men kanske en sån här kokbok. Cook yourself happy eller någonting.
Okej.
Back to basics.
Ja, tack för den här tiden. Vi låter henne gå. Ni har jobbat på jättebra idag, Dr. Melin och Dr. Råvädder, måste jag verkligen säga. Nu har vi bara en patient kvar, eller två. Miljöpartiets Märta Stenevi och Per Bolund. Minns ni dem?
Knappt.
Det var exakt vad jag tänkte säga. Vad synd, vi inte sa det exakt samma.
Ja, det var synd.
Okej, men har vi någonting vi kan ge dem? En liten gåva? Någonting? Mm. Några piller?
Men alltså, det här är ju... Det är så här, det går inte tillräckligt bra för dem för att de ska synas. Och det går inte tillräckligt dåligt för dem för att de ska bli en grej, för att det går dåligt för dem heller. Inte som liberalerna. Vi pratar ändå om liberalerna för att det går dåligt för dem. Så det är liksom...
Det är som tumbleweed som alltså, bara så här.
Men det man kan säga är att alltså, det är inte bara kris i Ukraina, utan vi är ju mitt i en väldigt svår klimatkris.
Mm.
Och att de inte lyckas komma fram i detta ämne ens när i dessa tider när det ska elen ska priskompenseras och bensinen ska priskompenseras eller alla möjliga andra saker.
Bara nu senast med gruvan som fick ja. Alltså där känns det som att de verkligen hade en chans att låta.
Ja, och det är ju faktiskt ett otroligt underbetyg till dem.
Ja,
nej, men jag håller med. Det är otroligt.
Ja, de får inget recept, hör jag.
Vad skulle det vara? Vad säger du, Lena?
Jag vet inte heller, men kanske...
Ja, kan de få varsin klubba, några klistermärken och en klapp på axeln? Mm. Eller en kram?
Nej, men jag vet vad de behöver. De behöver någon sån här, vad heter, teleportör. Så de kan hoppa tillbaka in i regeringen och så ångrar att de har beslutet och lämnar det.
Det låter briljant.
Ja, det var, jag har ingenting mer att säga efter det. Det finns ingenting annat de skulle behöva faktiskt.
Nej, men då tar vi och stänger kliniken för idag. Tack så hemskt mycket, Dr. Melin och Dr. Råvädder. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Och vi som gjort programmet idag är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och My Råvädder, och jag heter Soraya Hashim. Ha det gott, hej hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.